Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veckans avsnitt av MMA-podden presenteras i samarbete med Diegos söthet och Sebbes djurfakta. Här kommer djurfakta, djurfakta, ha. Nu lär vi oss om djuren. Hej alla glada pojkar och flickor och katter och allting däremellan. Nu är det återigen dags för att inleda veckan med Sebbes djurfakta. Sebbe är lite halvirriterad för att han hade fel om typ nästan varenda match på UFC. Så vi kan börja prata lite om ormar, men inte vilken orm som helst. En orm som påminner lite grann om det main eventet. Hur? Det kommer vi komma till. Vi ska nämligen snacka om den östliga indigosnoken, a.k.a. Indigo Snake, vilket låter lite coolare på engelska. Finns i amerikanska södern, runt Florida, Georgia, Alabama, typ de delstaterna där en kvinnokropp är mer kontrollerad än ett automatiskt skjutvapen. Och vad är det då som är så coolt med indigosnoken? Ja, vi kan börja med lite enkel fakta. Till exempel faktumet att hanarna faktiskt är större än honorna, vilket är ganska ovanligt hos ormar. De blir ungefär från 1 meter till 2,5 meter långa, vilket är ganska så stort. De väger mellan 0,7 till 4,5 kilo. Då givetvis hanarna större än honorna. Och de har inget, de skiljer sig att från andra ormar att de har inget gift. De gör helt enkelt så att de attackerar, biter och försöker slingra in sig så mycket som möjligt. Men nu ska vi då komma till den här kopplingen till Leon Edwards. Det är nämligen så att de konkurrerar oftast med en av de giftigaste djuren i hela USA, vilket är skallerormarna. Skallerormarna, livsfarliga, deras gift kan döda nästan vad och vem som helst. Och det har de gjort också. Men indigosnoken är faktiskt immun mot skallerormar och deras gift. Ett av få djur som är det. Man vet inte riktigt varför, men vissa reptiler kan ibland bygga upp en resistens mot vissa sorters gift. Det som också gör indigosnoken intressant, den spelar död. Ja, när den känner sig hotad så spelar den död. Den ramlar till, blir lam, öppnar munnen, lossnar käken och ger alla tecken på att den är död. Men det är den inte. Och när man tror att det är över för den, när det ser ut som att det är kört, vaknar den till liv och äter skallerormen. Ja, det är så att indigosnoken är känd för att äta skallerormar. Den kommer tillbaka från döden och avslutar det djuret som verkade så pass dominant att ingenting kunde ta den. Och där har vi kopplingen till Leon Edwards, Kamaru Usman, och vi avslutar djurfaktan. Diego hälsar.
Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa. Paul Levaje här ihop med The King of Animal Facts, Sebastian Wendel Martinez. Du, vi börjar med att fråga dig, hur har din vecka och helg varit? Du har haft fullt upp med MMA.
Oh ja, jag var och kommenterade IMAF Youth World Championships och ungdomslagen då. Jävligt synd, för lite peak till smaff att vi inte har ett ungdomslag, för att det är så synd att se så många länder representerade, Finland liksom, men inte Sverige. Det var en otroligt kul upplevelse. IMAF är, alltså de håller en väldigt hög kvalitet. Man ser verkligen framtiden av MMA i de här barnen. Jag ska ge en snabb shoutout till en kille som vann i, jag tror det var fjädervikt, en australiensare, Brody Miyoki. den här killen, han kan fan ta mig grappla, så han kan fan ta mig snatcha armar, alltså så många armbars som han fick. Håll ett öga på honom, han är typ 16 år gammal. Jag är inte förvånad om typ när han är 20 någonting sånt, säger han, en av de hetaste sådär prospectsen. Men det var väldigt kul, vi var i Abu Dhabi, vilket var lite mindre kul för att Abu Dhabi i augusti, det blev typ 42 grader, det gick inte att vara utomhus. Alltså, när jag var ute så kändes det som att någon höll på att boxa mig med solen. Så ja, förutom det så var det en rolig upplevelse, men sen så har jag också rest typ hela lördag natt och försökt kolla all kampsport som finns, liksom BKFC, Joshua Usyk, UFC, PFL. Så igår mådde jag lite grann som ett lik. Jag mådde väl kanske så som Usman gjorde efter att han vaknade till buren. Men i helhet så har det varit väldigt, väldigt nice.
Ja, men skönt. Det är så där det ska vara när man är på andra delar av världen och måste kolla upp allting som händer på MMA-scenen under de här dagarna. Och det har ju varit galet. Det känns ju som att det enda man har kunnat titta på har i princip varit MMA. Sjukt mycket fighting som vi har haft kunnat avnjuta till. Jag tycker direkt att vi flyger på UFC 278. För här kommer det finnas mycket att prata om när det gäller huvudmatchen. Men jag vill bara börja med gott folk. Ja, jag sa ju att han skulle vinna. Jag sa exakt att det var så här det skulle se ut. Nej, inte riktigt så. Men jag har sett matchen en gång. Och sen var jag tvungen att se om den igår på kvällen för att jag vill verkligen titta igenom och se hur var egentligen matchen fram tills den här brutala knockouten. Men alla vet var jag står, så det intressanta blir att börja höra med vad tänkte du själv? Du såg inte fram emot den här matchen, vet jag. Du var väldigt förvånad när jag sa att Leon Edwards skulle vinna. Vad var din upplevelse?
Ja, alltså det började, jag blev lite överraskad i början. Leon Edwards fick en väldigt stark ledning. Tog definitivt den här första ronden. Jag tyckte att Edwards såg jättebra ut i den runden. Och liksom speciellt när han typ tog ryggen, såg ut som att han skulle gå på armbar och typ nästan fejka ta kroppstriangeln istället. Jag bara tänkte typ, okej, okay, wow, imponerande. Men alltså, Usman kan ibland börja lite segt. Förlorade första ronden mot Burns. Förlorade första ronden i båda matcherna mot Masvidal. Så jag tänkte typ, det är inte så ovanligt. Alltså, Usman har förlorat första ronden innan. Och sen så såg det ut att bli en typisk Usman-match. Liksom, han kontrollerade Edwards, etablerade den där jabben väldigt, väldigt fint. Mot buren, sådär, hade de snygga slagen mot kroppen, uppercutsen, armbågen. Och Edwards såg ut att vara typ besegrad redan mellan typ andra och tredje ronden. Han kändes passiv, det var väldigt lite framåt. Det var nästan som att han typ hade accepterat förlusten, och jag tyckte man märkte det i hans hörna. Nu vet jag inte, jag minns inte vad hans coach heter, men hans coach var ju fly förbannad på honom. Och med all rätt liksom, alltså Edwards såg ut att köra på 30% kanske. Och även i mycket av den sista ronden så var det så. Men precis som i Edwards match mot Nate Diaz, där typ sista sekunden så växlas det och den som vill på få stryk tänder upp tempot. Jag tänker att fan, Diaz måste bli riktigt lack nu och tänka, fan, jag kunde också ju ha gjort sådär, men jag bara hade haft mer disciplin. Edwards gör ett väldigt snyggt jobb av att typ beta dit Usman med sin jabb. Och så kom sparken och jag blev lika chockad som Joe Rogan blev. Alltså, hans reaktion där, det är typ som typ han är på en technofestival och sen så har han tagit för mycket ecstasy och sen boom, den börjar slå. Och han bara, oh my god, vad är det här för låt? Det är typ så han såg ut. Men jag såg väl lite grann ut som Joe Rogan där. Jag bara typ, va?
Ja.
Wow, alltså det är fortfarande inte lagt sig helt. Jag tycker lite synd om Usman att han blev så brutalt knockad framför sin dotter som är typ 5 år gammal, någonting sånt där. Jag tror det var Nabi Malki som lade ut en bra grej på Instagram, typ sluta låtsas att detta är bowling vi håller på med, tänk på att kanske inte ta med era barn på någonting sånt här om de är så små. Edwards var bra, men vi tar din grej. Jag är fortfarande lite pessimistisk, men vi kan ta din reaktion först innan jag går in där och typ pissar på allas parad.
Ja, men första ronden så positivt. Min reaktion var som din. Jag tänkte fan, det var det här jag misstänkte. Nu kommer han att visa vad han går för. Men sen så var det som att det hände något och han halkade efter. Liksom det hände inte så mycket från hans sida. Som du säger, det var han accepterade ganska mycket. Och det var lite så jag tolkade det också vid första tittningen. Och sen vet jag att det är i slutet på rond 4 så sitter jag och säger, jag kollar på den här matchen med min tjej och då säger jag bara, alltså, det är som att det låser sig för honom. Det är som man ser att det finns där, men han får inte ut det. Så jag började tänka, det här är en mental fråga. Det är någonting mentalt som gör att det stänger sig för honom. För jag tycker ändå att i många av instanserna så kunde jag redan se att det finns en fördel här för Edwards. Hans MMA är jättefin. Usman sitter på power, men det är inte lika fin teknik och så. Och sen ibland så spelar teknik ingen roll ifall man har power och så vidare då. Men jag varit lite förvånad och jag var själv så jag bara, fan, vad gör han? Varför kommer han inte igång? Men sen i femte ronden så började det hända någonting. Han började få Usman att backa och han började rycka och jobba med lite fint. Och helt plötsligt började det hända någonting med Edwards, så att han började släppa loss på ett sätt. Och sen är det ju en fantastisk setup alltså. Fintar högen, fintar igen med vänster och följer upp det med en huvudspark och den sitter klockrent. Alltså den tok släcker Kamaru Usman. Då var det, alltså jag flög ju upp. Jag var så bara, shit. Jag vart ju väldigt förvånad när det väl kom. För det är ju de där klassiska matcherna. När det börjar komma hit så förväntar man sig inte att det ska vända på det där sättet. Men det är MMA. Och det är precis de här stunderna som kan uppstå. Det här är inte första gången det händer. Vi har sett det tidigare. Alltså det händer, de här upsetsen dyker upp. Påminner, inte riktigt tycker jag ändå, inte vissa gjort jämförelsen Anderson Silva och Chaelsonen och liksom där. Ja, kanske. Han hade ju torskat den också om det hade gått till domslut, men sen hade han, så satt han den där triangeln till slut ändå. Men bra. Jag varit glad för Leon Edwards för hans skull. Jag vet att det har varit tuff väg, en väldigt hård kamp för honom. Och jag lyssnade på presskonferensen också. Han säger det här, men när jag tittade på alla fighters där innan jag själv gick ut, så tänkte jag, fan, vad är det som gör att folk bara blir så pass trötta? Men sen ser han bara, jag är inte nöjd egentligen över min prestation. Jag upplevde redan vid rond 2 att så här, kroppen sköt, den funkade inte som den skulle, var det han sa. Någonting händer. De är ju på hög höjd, för de som inte förstår det, så Salt Lake City ligger högt över vattnet och det kan påverka. Därför finns det skämtet som nu kanske är lite gammalt för alla nya fans, men det är skillnad på Sea Level Kane och Altitude Kane. Det är två olika fighters. Och det kommer såklart att spela in, och skillnaden där är väl då att Kamaru Usman tränar ju borta på hög höjd hela tiden, så han är van vid det här, medan Leon Edwards inte det. Och man kunde se att det påverkade vissa fighters under den här galan, så det är inget exklusivt till Leon. Så när han sa det, så tänkte jag, okej, låter rimligt liksom, att han blev ändå påverkad av det här. Men jag håller med, han såg uppgiven ut. Det var som att han själv kände att jag får inte till något, jag kan inte släppa loss. Men sen var jag tvungen att se om matchen. Så jag ser om den på kvällen. Rond 1 är hans, helt utan tvekan. Men då tittar jag så här. Hur dominant var Kamaru Usman? Och grejen är att han är inte dominant under de här ronderna. Alltså han är egentligen inte dominant alls. Han vinner dem. Ja, det är han. Men han skolar inte. Han äger aldrig Leon Edwards på något sätt. Det är aldrig någon instans i fighten där det känns som typ mismatch, vilket man ibland kan göra, att man känner att den här personen har ingenting med den här killen här att göra. Utan ju mer jag tittade på den, så kände jag bara, det har låst sig för Edwards. Jag tycker han hade jättebra försvar på nedtagningarna. Jag tyckte han hade en fin förmåga att komma upp. Det var väldigt mycket bitar som funkade, där folk har haft otroliga problem med Kamaru Usman, att de fastnar låsta på marken och han kan bara stå där och posta och köra sin ground and pound och leka med dem. Det hände aldrig. Han fick aldrig till det. Så att ju mer jag tittade på matchen, så märkte jag att den är inte så ojämn som vissa vill få det till. Vissa vill ju få det till, ja, fan, han varit ju ägd liksom i 4 ronder i princip, eller 3 ronder, och sen var det bara någon jävla lyckospark liksom. Jag står fast i det. Jag tycker att det låser sig för honom. Och det där är någonting som jag tror att han behöver verkligen jobba på. För att när han väl släpper loss, då är Leon Edwards den bättre fighten än Kamaru Usman. Och jag tror att när de väl kliver in i ett returmöte, som det kommer bli ett returmöte, så tror jag att för Usman kommer nog vara rätt jobbigt att veta att han har blivit toknockad av Leon Edwards. Det kommer bli en lika jobbig parallell för honom som nedtagningen kan vara för Leon Edwards. Att Edwards kommer vänta på den här nedtagningen och det gör honom osäker att sparka eller slå. Kamaru Usman kommer nog vilja göra match två till bara en brottningsmatch, tror jag. Jag tror att han kommer göra allting för att säga ganska tråkigt säkra en vinst. Det är vad jag tror att han kommer göra. Han kommer inte stå framför Leon Edwards och slagväxla. Jag tror att högmod går före fall. Han kan absolut testa det, men jag tror att det är en dålig tanke att göra om det. Jag tror jag hörde Luke Thomas som sa det. Det finns en anledning till varför GSP blev en lite tråkigare fighter på slutet och satsade på brottningen bara för att du vinner matcherna så. Men att stå framför någon och slagväxla kan bli väldigt farligt. Men jag tror ändå att om matchen utspelar sig på något sätt liknande att Usman ändå vill stå där och slagväxla, så då kommer han att bli släckt av Leon Edwards igen. Och jag tror även att hade Leon Edwards inte fått det han menade då, att med kroppen blev som det blev, kanske då på grund av hög höjd och så här. Jag tror att det här hade hänt tidigare. Jag tror att han hade hittat den här öppningen. Jag tror att han hade kunnat släcka Kamaru Usman mycket, mycket tidigare. Och därför jag sa allting som jag sa i förra avsnittet. Jag anser att Leon Edwards är en extremt kompetent MMA-fighter. Han sitter på så sjukt mycket mer potential än vad han får cred för. Man kan tycka att han är svintråkig och allting, men jag tyckte ändå att han lyfte i intervjun också. Han bara, jag är bara mig själv och jag vill inte göra något annat. Jag vill inte göra vissa grejer på sociala medier. Och det kan man ha sin kritik emot, absolut. Han kommer inte bli den som säljer mycket pay-per-views, så han gynnar sig inte själv i en framtida ekonomi på det sättet. Om han inte börjar göra mer, vad ska man säga, synas lite mer kanske. Men det är inte allas kopp kaffe heller att vara så. Jag tror att vi måste också respektera de fighter som inte vill det. Alla kan inte vara Conor McGregor, Sean O'Malley eller Israel Adesanya. Det kommer också finnas de som bara så här, jag vill egentligen bara slåss, jag vill göra lite intervjuer och det. Jag tror att många gånger när han pratar så, i mitt samtal med honom så kände jag bara att allting han säger, det är ärligheter som kommer fram. Han är bara alltid ärlig liksom. Och det kan man nog uppfatta som tråkigt eller drygt, men killen tror på sig själv och har gjort sin långa resa liksom. Jag tror också att det fanns en inre kamp, den här demonen i sitt eget huvud som säger att du tror att du kommer lyckas, men innerst inne vill du verkligen det. Kommer du verkligen våga? Vågar du verkligen jobba tillräckligt hårt och ge allting nu där, när du är där inne? Och det är ett hjärnspöke som vi alla tampas med. Jag kan själv tampas med det när det gäller allting jag gör. Vill jag lyckas eller vill jag inte det? Vill jag egentligen nå hela vägen fram eller inte? Jag tror att alla ställer sig den frågan i vad vi än gör. Vågar jag verkligen ge allt den här gången? Eller ska jag nöja mig med att kunna säga att jag gav det i alla fall ett försök? Jag vet inte. Jag tror att det finns så mycket aspekter i vår personlighet och hur vi är, men att dra fram den där tekniken och få den sparken och få den spektakulära knockouten, det står för något. Det är ingen, vissa vill få det som jävla lyckospark. Bro, det finns noll lyckospark i det där. Det är en trippel, det är en dubbel setup för att sen fullfölja liksom tekniken. Det är talang. Och sen kommer vissa med den här, betyder det här nu att Nate Diaz är champ? Skitmånga som har skrivit. Nej, det är inte Nate Diaz inte champ. För Nate Diaz släckte inte Leon Edwards. Det är skillnaden. Det är verkligen skillnaden. Hade Leon Edwards här tokskakat honom, men att Kamaru Usman hade klarat sig, då hade det varit likadant scenario. Då hade man frågat sig, men hade det gått om det hade varit en rond till? Eller sådär. Men det hände inte. Så skillnaden här är ju ganska enkel. Leon Edwards släckte sin motståndare. Nate Diaz var inte kapabel att göra det. Där har vi skillnaden.
Men han var kapabel, men han, du vet den där Dave Chappelle-sketchen, vad är det typ, when being too real
goes wrong.
Någonting. When keeping it real goes wrong. Yeah, yeah. Det var det Nate Diaz gjorde. Han hade varit champ idag om inte för det. Alltså Team Diaz, 100%.
Ja. Nej, men och jag menar det är också så här, jag tycker i den matchen så kände man ju helt, vad fan, Usman cruisar ju bara, gör något mer så här, du sitter ju på verktygen här för att verkligen avsluta och kapitulera på det här, men det händer inte och det är så tråkigt att se. Och då blev det den där slutstunden när han kanske bara känner att jag börjar närma mig mål liksom. Jag vet inte vad som hände däremot med Usman som gjorde att han helt plötsligt började småbacka för det som Leon Edwards var. Det kanske var att helt plötsligt började Edwards fightas i femte ronden, och det var det när jag såg om den, så tittade jag liksom, hans kroppsspråk förändras här helt plötsligt. Det blir mer ryck. Han är här och betar honom väldigt mycket, och helt plötsligt börjar Usman att gå lite bakåt. Och jag tycker nästan, jag gjorde mig själv en ganska stor tjänst att se om matchen en gång till, även fast jag visste hur det gick, och jag tyckte inte att det var inte svinroliga tre ronder där i mitten. Det som jag säger, det är, återigen, för jag ville titta på, jag bara, hur ägd blev Leon Edwards under de här ronderna? Usman vann ronderna, det är ingen diskussion om den saken, men hur ägd var han? Och jag upplevde aldrig att han var ägd. Han må ha blivit nedtagen, men han blev aldrig ägd på marken. Det blev inte, men till exempel Charles Oliveira, Tony Ferguson, att så här, uff, du, han skola honom, och sen bara, ah bro, shit, alltså Tony Ferguson min helt mirakulös knockout från ingenting efter att ha blivit 10-8 i tre ronder. Nej, det är så här, han vinner på poäng, han ägde inte honom, men han gjorde tillräckligt mycket för att vinna. Och det tycker jag är verkligen viktigt att titta på i en sån här match, när alla vill få det till att, ah, men han hade vunnit om det hade gått i domslut. Ja, absolut, men hur ägd var motståndaren? Där tror jag att man kan börja titta på, hur kommer ett framtida returmöte se ut? Och tro mig, jag har pratat om det här så många gånger. Vad händer med fighters som har ett sjukt självförtroende i sig själva när de blir knockade för första gången? Det finns fighters som aldrig kommer tillbaks. Det finns champs, typ Arlovski, sen att han byggde världens karriär efter det, men efter att han blev släckt av Tim Sylvia, och nu får vi gå way back i UFC-tiden här, efter att han blev släckt från honom första gången, han var inte samma fighter under många år. Han var väldigt rädd för att gå in i vissa slagdueller, för att han visste att jag kan somna här. Så att hela hans game förändrades. Sen lyckades han återuppfinna sig själv, och det är fantastiskt att han har haft en så pass lång karriär efter det. Men grejen är att Usman sätts på prov nu. Folk ska inte tro att Usman har på knock och nu när han kommer tillbaka. Bro, det är vilken Usman kommer tillbaks. Det är den stora frågan. Usman kan bli jätterädd nu för att stå i slagväxlingar. Det där kan sätta sig i huvudet så mycket. Jag hade Niklas Bäckström i MMA-podden. Tycker jag att jag ska lyssna på. Lyssna på vad han säger om knocken som han åkte på i Globen. Det är en väldigt obehaglig historia om hur det har påverkat honom negativt. Alltså extremt negativt. Så här handlar det om vilka människor finns runt Kamaru Usman, hur kommer de hjälpa honom. Han kanske till och med behöver gå i terapi, vilket jag rekommenderar han att göra för att få bort det här. Mental träning. Det är många faktorer i att bli släckt. Det finns fighters som blir släckta hela tiden, och de är bara vana vid, ja, fuck it, it's the name of the game. Jag kommer aldrig bli champ, nu kör vi. Men när du har en snubbe som tror att han är pound for pound, som tror att han är den absolut bästa i hela världen, som snackar om att gå upp två viktklasser för att ta ett bälte där, som tror att han kan möta Canelo och ha en möjlighet i boxning. Bro, när den killen får se sig själv på repeat ligga och sova på en canvas, det där kommer att förändra ditt mindset rejält, och det krävs mycket uppbackning för att komma tillbaka efter en sån brutal knockout, speciellt när det är den första du råkar ut för.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Väldigt mycket intressanta, bra saker sagda. Håller med om ganska mycket, men kanske inte allting. Och jag ska förklara lite varför. Alltså jag tycker inte Usman är den som har typ totalt ägt några motståndare. Mm. Även de som han har avslutat. Liksom, kolla Masvidal. Liksom, det är... en minut, två sekunder in i andra ronden. Alltså det är liksom, då är det ändå Masvidal som har vunnit första. Mot Burns, liksom, alltså, om vi tar även första Masvidal-matchen. Det var ganska mycket tråkig clinch mot buren, det var inte en total ägning. Jag har aldrig riktigt tyckt att Usman, alltså det hela den här 30%-grejen, jag tycker det har hållit ganska så konsekvent. Sen så har han hittat ett sätt att väva in sin power i det, och striking har blivit bättre på det sättet. Så jag kände inte liksom typ, nu måste jag säga sig om den, och jag kan ju erkänna att jag var ju ganska trött när jag såg det, så ni får ta kanske lite salt med allting jag säger tills jag har sett om allting med lite färska ögon. Men jag vet inte, jag fick inte känslan av att liksom detta är någonting som Edwards gör annorlunda eller någonting på det sättet. Nu tror jag, som du säger, att denna grova knockouten kommer definitivt påverka Usman. Det är svårt att inte göra det. Jag menar, bara tänk vad han fick gå igenom när han satt där med sin dotter efteråt och fick trösta henne och liksom allt det där. Jag tror absolut det kommer påverka honom. Och jag tror att det kommer påverka honom till att gå tillbaka till lite av den gamla Usman, vilket var den här lite halvtråkiga brottaren. Men jag vet inte om vad var, jag, nu när du säger det, jag tänkte inte så mycket på det i stunden, men nu när du säger det, ja, det fan, Usman var ju lite mer backande och sådär i sista ronden, och jag vet inte riktigt heller vad det beror på egentligen. Men jag tror att tredje mötet kan bli ganska så annorlunda. Jag tror vi kommer se en mycket mer brottningstung offensiv från Usman. Men jag är fortfarande inte helt säker på Edwards, alltså. Jag vet inte, jag kommer låta som värsta douchebag nu liksom. Men jag vet inte, det var inte tur, för att han är en väldigt bra teknisk striker, definitivt. Och det har jag alltid sagt liksom, och jag tänker inte ta det ifrån er. Han är en bra teknisk striker, men det har liksom varit lite problem med volym och sådana grejer. Men alltså, även i matcher där typ Diaz-matchen, jag kan också tycka där att han hade kunnat trappa upp tempot lite grann, och där kan man inte skylla på höjden. Och det var en match som höll på att liksom dominera. Så jag vet inte, jag vet inte om han riktigt släpper loss lika mycket ordentligt. Alltså, och det kanske kommer ändras nu. Liksom, han kanske kommer motbevisa det jag säger och liksom höja tempot framöver. Tänka att liksom, oh wow, alltså, får det där självförtroendet upp. Jag har faktiskt powern som krävs för att avsluta pound för pound nummer ett. Och det där. Och jag undrar om inte alla de grejerna du säger påverkade Usman på ett negativt sätt. Att han fick lite storhetsvansinne. Att han började tänka, whatever, jag har detta sista ronden. It's in the bag. Jag ska ändå vara med i Black Panther. Börja spåna på liksom, vilka andra Marvel-filmer vill jag vara med i? Ja, fan, Doctor Strange ändå hade varit kul. Och sen boom, kommer den där. Så, jag vet inte. Det är lite av en underlig match, för att jag känner att jag känner inte att jag har så mycket klarhet. Du förstår vad jag menar? Alltså, jag känner nästan fler frågetecken på något sätt. Liksom. Det gör mig däremot väldigt intresserad av det tredje mötet. Som jag ser gärna den matchen i England, Wembley Stadium. Jag vet att Dana White snackade om det i presskonferensen. Han var osäker över det brittiska värdet, vilket ja, det kan jag förstå. Men jag tycker att Edwards har förtjänat att få en match på hemmaplan. Jag hade jättegärna sett det. Och jag är väldigt, väldigt intresserad av liksom vad som händer nu framöver. För att båda två har traditionellt sett varit lite sega. Liksom, det har känts som att de har kunnat mer än vad de har visat. Och jag vet fortfarande inte liksom om båda två är verkligen 100%. Ta det på 100% allvar. Inte börja slappa. För att jag tänker stå fast vid det. Att jag tror att Usman på något sätt började, även om det var tid kvar i matchen, redan började ta ut vinsten. Jag vet fortfarande inte riktigt vem som egentligen är den 100% bättre fightern. Om båda två kör 100 och slipper det här liksom typ 30% safea lite grann. Så jag tror det är rätt väldigt mycket, definitivt. Men jag är för första gången väldigt hypad för både Edwards och Usman, vilket jag aldrig har sagt. Jag tyckte båda två har varit antingen lite tråkiga eller lite cringe. Väldigt imponerande tekniskt sett. Men detta är ju första gången definitivt kan säga att jag är väldigt hypad för att se dem båda två igen.
Ja, skönt att du har landat där i alla fall.
Ja, precis.
Jag håller med dig, och du lyfter också väldigt mycket bra här med Usman. Alltså, Usman är inte en, alltså, jag ska inte säga att han inte är en fanfavorit, men det är ju inte en så här, när man tittar på hans matcher, man vet inte alltid vad man får. Och som du säger också, vissa han har en förmåga att förlora den första ronden och allt det där. Man har hittat ett sätt att vinna och det är väldigt bra. Och det är exakt det Leon Edwards gjorde nu. Han hittade ett sätt att vinna. Jag tror även där att folk behöver bara börja respektera också Leon Edwards, att den här snubben, han är bra. Alltså det här är en kille som är bra. Så random person drar inte upp den kombinationen på slutet. Alltså man gör inte bara sätter den liksom. Det är så här också att kunna skicka den med det trycket och avsluta honom i femte ronden, hög höjd och allting, och känna i tre ronder innan att man inte får ut något. Det är bara helt sjukt. Alltså det är sjukt att han lyckas generera den kraften med så här 24 minuter in. Det är en huvudspark. Alltså han släcker någon med en vänsterspark. Det är det jag tror också.
Den var så snabb att den såg långsam ut.
Ja, alltså det är helt...
Eller hur?
Vänta, säg.
Nej, så att den var så snabb att den såg långsam ut, tyckte jag.
Ja.
Det såg nästan lätt ut, som att det inte var så mycket power bakom den. Så snabb var den. Så ja, absolut. Han har, alltså att han kan ha den efter att ha förlorat 3,5 rond ganska så tydligt. Det är definitivt imponerande. Mm. Och till de som säger att det var lucky kick, kolla hans match mot Belal Mohammed. Det är den första grejen han gör. Han slänger exakt den sparken, så det är bullshit. Det var inte tur.
Ja, Belal var snabb ute och sa I ate that kick.
Jag såg det också.
Vilket jag tycker är så roligt. Men å andra sidan, där kan man ju snacka om i den matchen. Nu gick den en rond och typ en minut, tror jag, va? Men skillnaden där var att Belal var ägd. Han hade ingenting att komma med mot Edwards. Hade jag sett det att så här, under tre ronder så var det bara att bro, Usman, han ger allt och Leon Edwards har noll att komma med. Han har inget svar på något, så han kommer inte upp. Usman tillåter honom att komma upp, han tar ner. Då är det dominant. Men vi måste också kunna börja särskilja på det. Allting är inte dominant. Bara för att någon vinner en rond så är det inte dominant, utan dominant är något helt annat. Jag tänker mycket också på Samuel Bark-matchen där på FCR som det var så mycket snack om. Killen kämpar och kämpar, men det händer aldrig riktigt någonting heller. Nu fick Usman till mer, absolut. Men fortfarande, den andra killen kommer upp igen och det är lite fram och tillbaka och de har sina turer liksom. Men nej, jag står kvar vid det. Jag tror fortfarande att det är en mental spärr i Leon Edwards på ett sätt. Jag tror att släpper den, då tror jag att vi kan få se en sjukt, alltså långvarig mästare i den här viktklassen på den vänster. Jag tycker också om det han sa. Han bara, detta bälte tillhör inte någon. Det är, så här, det är mitt liksom just nu, men det är inte Osmans heller. Det kommer alltid komma en tid där man blir av med det. Och då kan man tycka, ja, men då ser han sig redan själv som en förlorare. Men ändå inte. Jag tror att han fattar själv att så här, jag ska inte gå runt och tro att jag är bäst över allt och alla. Liksom. Det kan vara bra att ha ett sånt självförtroende, men jag gillar ändå hans input. Om ni inte har hört vad han säger i presskonferens, tycker jag att lyssna på det. Den här killen har ändå ett skarpt tänk på hur han ser sig själv som mästare och där, du ska inte tappa fotfästet, det är egentligen det han säger. Man ska inte tappa fotfästet. Jag är mästare nu, men det gäller också att fortsätta jobba hårt, och det är det han säger. Man måste jobba hårt hela tiden. Hard work, det är det handlar om, och jag tycker att han bevisade det. Nu är Leonardus 30 bast, Kamaru Usman är 35. Så det är också det att om vi är helt ärliga med Kamaru Usman, så det är inte många år kvar på den karriären heller, medan Leon Edwards är 5 år yngre, så han har såklart mer. Det kan till och med vara så att Leon Edwards just nu håller på att kliva in i sin prime, att han kanske är där nu och kommer att öppna upp det. Jag hoppas att han får gå mer matcher och mer frekvent. Det är väl det jag hoppas att han får göra nu. Frågan som har dykt upp också är att så här, kommer det här hindra Khamzat från att få en titelmatch ifall han vinner mot Nate Diaz? Jag säger ja. Vad säger du?
Ja, jag tror också det. Jag var först bara återknyta till det. Alltså, jag kan säga att Edwards växte i mina ögon med allting som han sa efteråt. Där, typ, jag var ett fattigt barn från Jamaica, jag hade ingenting. Jag vill ta detta bälte till Jamaica och visa dem att ni kan nå liksom, höga höjder, även om ni inte tror på det. Jag minns det exakt, men han växte definitivt i mina ögon personlighetsmässigt. Men ja, alltså, detta är absolut inte bra för Khamzat. Liksom, för att det var ju nästan, hade Usman vunnit så hade ju i stort sett inte funnits någon tydlig titelutmanare alls. Och om matchen mot Diaz går som oddsen talar för, så hade det ju varit, alltså, bäddat och klart liksom, typ, alltså, rollerblades gjorda av en räkmacka in i den matchen. Mm. Liksom. Så ja, ja, detta gör nog att chansen att antingen måste vänta, vilket UFC helst inte gillar. De gillar inte när man väntar på den chansen. Nej. Eller ta en annan match, kanske Belal om han vinner mot Brady, eller kanske vinner en Belal Brady. Så där. Så ja, detta kommer definitivt påverka det, för att nu måste man ju se en rematch. Alltså Usman har ju ändå varit uppe i det här Anderson Silva läget där typ, ja, han måste få en rematch på grund av allting han har gjort i divisionen, och jag tycker det är rättfärdigt. Jag håller med om det. Så hur man än vänder och vrider på det, så blir det nog ingen titelchans för chans att i år.
Nej, jag tror inte det heller, och det betyder ju inte att den inte kommer komma, men den kommer att fördröjas med tanke på det som händer nu, och att Kamaru Usman förtjänar en instant rematch. Det är verkligen inget snack om den saken, så länge han har liksom tagit bältet, varit obesegrad i UFC och hela den biten, och nu händer det här. Det är inget konstigt. Däremot när folk har haft titeln så här, en gör sitt första försvar och förlorar och vill ha en instant rematch, då säger jag nej. Men när man har hållit titeln ändå så pass länge som han har gjort, då tycker jag definitivt att man ska run it back. Mm. Och det kommer de göra. Det är väl en tidsfråga bara hur Kamaru Usman mår efter knocken, hur lång avstängning han får på grund av knocken och så vidare. Men det ska bli sjukt spännande. Mm. Det ska bli väldigt intressant att se vad som händer framöver. Ska vi röra oss vidare på kortet?
Ja. Åh, vilken banger. Ja, lätt.
Ja, Luke Rockhold. Det var en, alltså det här är en sån galen match. Det här är så galen match. Det är så här, co-main event på de senaste dagarna levererar ju något helt in absurdum alltså. Men alltså jag vet inte ens var jag ska börja, så du får jättegärna börja här.
Alltså detta är typ när man tänker om en MMA-match ska gestaltas i Hollywood. Det var lite så detta kändes. Fy fan, alltså Costa som nästan hade anammat den här skurk-antagonist rollen, och Rockhold som kommer in som en lite äldre veteran som ska ge det ett sista försök. Detta var en match som var lika konstig som den var brutal, våldsamt underhållande. Costa gjorde Costa grejer. Han slog jävligt hårt, tog slag väldigt bra, gestikulerade, var lite bad guy liksom. Han fick den där sparken mot kroppen, han bara typ så här gnuggade det där och log, och sen Rockhold. Fan, alltså respekt ändå i efterhand, och jag tror jag, för mig, jag sa detta när vi snackade om matchen, allt det här med typ av glaskäke. När man kollar på vilka han faktiskt har mött, det är inte så konstigt att bli knockad av Joel Romero och Jan Blachowicz. Det är många som har blivit det. Och sen Vitor Belfort, när Vitor Belfort hade liksom typ mer droger i sitt system än en hel technofestival. Så detta fick vi ändå se lite bevis på. Han kunde ta många hårda slag från Costa som många andra hade sänkts av. Och det var kanske inte den mest tekniska matchen, inte otekniskt, men det var ju definitivt liksom bara powerslag och inte sätta uppslag. Det var någonting som Jason Perillo snackade om med Luke Rockhold också i hans hörn, att liksom typ lite fler händer och sen sparkar och sånt. Och Rockhold, jag har ju aldrig varit ett jättestort fan av honom, men jag lämnade denna matchen som typ fan av både Costa och Rockhold på något sätt. Costa för att han har anammat den här rollen på ett lite kul sätt. Alltså, du vet, förra veckan så sa jag hjälp, jag håller på att bli ett fan av vad fan heter hon, brasilianskan Zombie Girl, jag glömde nu bara för det.
Cachoeira.
Och nu är det typ, ja, yeah, Cachoeira. Och nu är det typ hjälp, jag börjar bli ett fan av Paulo Costa. lite så. Och sen Rockhold med sin känsliga intervju efteråt, just det, för det första, fan vad han hade konstigt kroppsspråk hela tiden, framåt hukad, förmodligen en del av liksom att de var i Salt Lake City, det är tunn luft liksom, det är väldigt lite syre i luften. För de som inte känner, alltså jag bor i Skåne, vilket är plattast istället i Sverige, men typ om ni åker någonstans med väldigt höga höjder, alltså jag har varit i både Denver, Colorado, men sen också i Bolivia, hela det landet är jävligt högt belagt. Det är en konstig känsla att typ träna eller göra någonting sånt och sen att inte få det syret och den luften som man är van vid tillbaks. Så det kan nog ha påverkat det. Och sen som man säger också, han bara, I'm fucking old, bara typ, ja, alltså typ För mellanviktsdivisionen nu så ja, 37 är ganska gammalt, det får jag väl säga. Men ej, han gick ut nästa, alltså detta var det närmsta en vinst som Rockhold kunde komma utan att få vinsten i sig. Han fick allas respekt och jag gillade att Costa gav han lite loge efteråt och till och med sa det här typ, ej, han har visst en bra haka, han tog bra grejer. Och Rockhold som avslutar med att gnugga sitt blod i Costas ansikte. Alltså herregud. Alltså du vet, innan när folk har snackat om så här äckliga blodiga tillfällen i MMA, så då snackar jag om BJ Penn, han slickar sin motståndares blod från handskarna. Mm. Detta toppar det. Detta toppar det med hästlängder. Och nu vet man, han är lite sådär trött. Så pass trött att man blir lite bölig. Mm. Rockholds avslutstal, alltså... Jag trodde aldrig någonsin jag skulle säga det, att Luke Rockhold gjorde mig lite känslig och lite börlig. Trodde aldrig någonsin att det skulle hända i världshistorien, men det gjorde det. Och denna matchen levererade på alla möjliga sätt, liksom verkligen. Alltså, allting som kanske var lite slarvigt och konstigt och otekniskt tyckte jag gott gjordes, men bara ren passion. Alltså det är typ av såna här anledningar som vi kollar MMA.
Ja, alltså det är en helt magisk match. Jag håller också med dig där, det här med att man pendlar verkligen så hårt mellan att inte gilla Paulo Costa och sen bara, man bara gillar han, jag vill se han slåss igen.
Yeah.
Nej, det är sjukt det där. Men det är väl mest hans ideologi överlag som verkar vara ruskigt snurrig. Men som fighter är han underhållande, det går inte att komma ifrån. Men det var en galen match på många sätt. Jag menar, Rockhold också på ett sätt kanske också då bevisar det som Leon Edwards sa. Det är svårt. Jag har också gjort. Jag har ju varit mycket i Kanada och det finns ett berg som man kan gå upp för som heter The Grouse Mountain. Och jag vet inte om du landar på typ 3 kilometer över havet när du väl har kommit upp. Eller om det är 1,2. Skitsamma. 1,9 menar jag. Men man är typ 3 kilometer upp över havet. Och den känslan när man går brant upp på slutet, alltså det är som att lungorna ska explodera. Det är en helt sjuk jävla känsla. Och man blir extremt trött och det påverkar en på ett sätt som är otroligt annorlunda jämfört med när man är nere på liksom havsnivå, om man säger så. Så det är skillnad att fightas på de där höjderna. Men du har redan sagt att hans kroppsspråk var jätteoff. Men jag måste ändå ge det till honom, alltså, för trots att han uppvisade en sån otrolig trötthet, fan vad han krigade sig igenom det. Han stod ut i 3 ronder trots att det såg ut som att han var kollaps strax innan första ronden ens var över. Så verkligen, hatten av till Luke Rockhold, all cred för honom. Postintervjun var bra, jag vet inte om han har lagt handskarna på hyllan eller inte. Det var fortfarande väldigt oklart, det var som att han ville men la inte bort dem. Men jag tror ändå det är som han säger, jag är gammal. Han är 37 år, han har varit i gamet extremt länge. Och jag tror att, jag vet inte. Det var en sjukt bra match. Jag ser gärna Luke Rockhold igen. Och jag tror nu att C-level Rockhold kommer att ställa till det problem för ganska många där ändå. Sen vet jag inte om han kanske vinner mot Paulo Costa, även fast de fightas på havsnivå. Men jag tror definitivt att om Rockhold vill så har han några fighter kvar i sig. Men då ska det inte vara så här högt rankat motstånd, utan då får han nog köra där topp 10 och 15 uppåt. Då tror jag fortfarande att han...
Vad tror du om...
Sådär. Men skulle han välja att pensionera sig med den här matchen som den sista... Alltså det är ingenting att skämmas över, för den är ju historisk. Den här matchen kommer bli historisk på så många sätt. Och hela hans avslut med att bara smeta in Costa i massa blod som om Costa var en vampyr och gillade det. Det är bara högst komiskt. Och det påminner också om Fight Club. När Brad Pitt spöar upp Jared Letos karaktär. Eller rättare sagt tvärtom. Jared Leto spöar upp Brad Pitt, men sen så börjar han slå honom och bara står och blöder på honom. Nej, det är inte på honom, det är på en annan snubbe han gör det. You don't know where I've been och sådana där grejer med blodet på den här killen som han slåss mot. Så ja, det är galen match. Det är väl egentligen så man kan summera. Otroligt sjuk. Är det något du vill lägga till på det mötet?
Nej, jag tror vi båda två sammanfattat det mötet ganska bra. Men jag håller med typ att Rockhold visade mycket styrka, mycket hjärta. Jag blev inte förvånad om man går i pension, och det kanske är rätt drag. Men om man inte skulle göra det, då ser jag gärna han mot Darren Till.
Ja, det hade varit kul.
Eller hur? Det känns som att de är kanske lite mer på samma nivå. Nej, en topp 5, inte ens en topp 7 tycker jag är särskilt lämpligt för Rockhold. Men Darren Till, som också har haft lite svårt, alltså som borde möta en striker för den delen också. Jag tror det kan vara... Alltså om vi säger typ UFC whatever i England. Vi får se Edwards Usman 3. Och så får vi se Darren Till Rockhold komma in event. Där, hey, ta mina pengar. Ja, ta alla mina pengar. Jag ger er liksom alltså koden till mitt kontokort. Bara gör det.
Där har ni det. Sätt in pengarna. Sätt in pengarna. Mm-hmm. Och med det sagt, kom ihåg att ni kan bli MMA-podden Patreons. Stötta podden på Patreon är det absolut bästa sättet för att stötta podden i dess frammarsch. Just nu händer väldigt mycket, så jag vill bara tillägga också. Lägg en sub på YouTube, för att det kommer komma upp väldigt mycket där nu. Live-chatten rullar frekvent varje vecka. Kommer ingen nu på lördag, men det kommer upp lite intervjuer. Så jag har både Nabi Malki och Thailand Isik-intervjuer som kommer att komma upp på YouTube. Så det är bara in på YouTube, lägg en prenumeration och så följer ni allting som händer där. För där kommer det att köttas ut mycket content. Så om ni gillar MMA-podden, så ska ni definitivt ha koll på MMA-podden YouTube. Merab Dvalishvili och José Aldo. Tre ronder. Det gick till Dvalishvili i slutet. Alltså, det blir så tråkigt på ett sätt med den här matchen. För José Aldo var trea, torska mot Merab Dvalishvili, som nu kommer bli trea. Men Merab uttalat vill inte möta Aljamain Sterling. Så ja, alltså jag vet inte vad som händer. Ja. Vad tänker du där? Det känns ju bara tråkigt att en snubbe blir trea nu och vetskapen om att han inte vill slåss mot den som är nummer ett.
Ja, alltså jag kan inte klandra Merab.
Inte
alltså,
jag heller. Jag fattar, jag vill alltså, verkligen tillägga det också. Inte jag heller. Men
ja. Ja, precis. Alltså, allting han har sagt är väldigt tydligt. När jag kom till USA var det han som hjälpte mig, han som lärde mig. Han är, alltså, typ, ja, jag förstår, de har alltså, en väldigt tajt relation. Jag blev väldigt frustrerad över den här matchen. Mm. För att jag tyckte att Aldo visade i första ronden, han har allting som behövs att vinna den här matchen. Han visade stundvis i andra och tredje också. Men aktivitet var fan någonting han behövde där. Hade han bara haft lite mer aktivitet så vinner han den här matchen. Mm. Alltså detta, jag lämnade denna matchen kännandes fan, Aldo borde ha vunnit detta. Liksom inte att jag menar att domslutet var fel. Ja, 29-28 till Merab, det tycker jag är rättvist, även om andra ronden kanske var lite jämn. Men alltså Aldo hade alla verktygen som behövdes. Liksom det där, alltså step in knät för att kontra liksom clinch-positionerna och sånt. Många, många bra slagkombinationer och sådana grejer som han visade. Hans nedtagningsförsvar, alltså gud vad det är bra. Alltså han har typ topp 5 bästa nedtagningsförsvaret genom historien. Alltså han är så jävla bra. För att vi vet att Merab är sjukt duktig brottare och hade mycket problem med att få ner Aldo. Men Aldo typ, han förlitade sig på domaren, liksom ej separera sådana saker. Och typ, nej homie, du ska lösa detta. Och sen så när han väl var separerade, jag såg inte nog mer aktivitet från honom. Men jag kände ganska så säkert att fan, Aldo hade kunnat, för det första, bevisa att jag hade rätt. Vilket jag ibland kan vara petty nog att vilja ta upp, att fan, alltså han hade fixat min tippning där och vunnit ett domslut om han bara hade öppnat upp lite mer. Men Rabbi är bra, men jag vet inte, jag lämnade detta kännandes, okej, han är bra, men jag vet inte om han är mest av material. Jag vet inte fan om han slår Dillashaw, Jan, Sandhagen, Vera, jag vet inte. Jag vet inte, jag är lite osäker på dem. Någon med lite mer aktivitet eller lite mer power, som typ Vera, som typ kanske till och med kan bli nedtagen i två ronder och sen bara komma med någon galen spark. Ja, alltså fan, lite frustrerande match måste jag säga. Men jag blev så glad att se att fucking Salt Lake City, Utah, ett ställe, alltså jag har aldrig varit där, men jag tänker på Utah, tänker jag mormoner, för att det är den delstaten som har flest mormoner i hela USA. De gav han en hjältes välkomnande, och det är så jävla kul att se Aldo, som typ aldrig öppnat upp på engelska eller typ sådär till sina engelsktalande fans på något sätt, att bli så hyllad och älskad av folk i Salt Lake City. Fan vad kul det är, han förtjänar det.
Nej, ja, alltså det är grymt. Det var jättefint publikstöd där. Jag tyckte verkligen att publiken agerade grymt under hela galan. Jag håller med, alltså det är så här, med Abdullahi, jag fortfarande det saknas någonting, och det kanske är som du säger, det kanske aldrig blir så ändå att de behöver möta varandra, för han kanske inte tar sig igenom den där toppen ändå. Nu kommer han nog istället för möta folk bakåt, för att har man uttalat sagt att man inte vill fightas mot champen, då finns det ingen idé att matcha honom på nummer två och nummer ett heller, utan då var han typ blir en gatekeeper nästan på den, på så tredje plats. Det kanske till och med är så att de inte ger honom tredje plats, så kanske flyttar ni Sandhagen till tredje plats och skjuter upp honom. Alltså det kan ju bli så att det blir det, att reporter de nu som sköter den här rankingen, att de vet att han vill ändå inte dit, och kanske man kan, kanske de inte sätter honom på den platsen ändå. Vi får se helt enkelt vad som händer. Jag blir frustrerad över José Aldo också när han höll på med allt det där med domaren. Sen tycker jag det är lustigt att folk fortfarande frågar var hans low kicks är. José Aldo har slutat sparka low kicks för många år sedan. Jag är mest förvånad över att folk fortfarande inte har fattat att han inte skickar low kicks. Han skickar dem inte. Jag tror att det var någon gång när jag kommenterade med Aldo där vi drog den slutsatsen också. Han har inte skickat low kicks på länge, men det vore kul om han gjorde. Det var egentligen det som var vår vinkel. Han bör ta tillbaka low kicksen. Men han gör ju aldrig det, så att jag såg Ben Askren säga, why isn't he sending low kicks? För han har inte gjort det på länge. Det är svaret. Så det är lite konstigt. Han har tagit bort ett av sina starkaste vapen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja, verkligen. Jag blev inte ett dugg förvånad av det. Men han har fortfarande så många andra bra. Alltså den vänsterkroken mot kroppen. Konst. Alltså konst. Ja. Jag är frustrerad. Alltså jag kanske Merab mot Chito Vera. Tycker jag är en rimlig match rankningsmässigt. För att vi kommer ändå se Sterling mot Dillashaw, så kommer ju ta ett litet tag innan någonting blir av där. Vi har Jan mot O'Malley. Vinnaren där kanske går före, med tanke på att sälja in en trilogi mot Jan, mellan Jan och Sterling, kan nog sälja ganska bra. Eller om O'Malley gör det, jag ska inte säga omöjligt, men kanske otänkbar. Nej, inte ens otänkbara. Jag vet inte, jag har en konstig känsla över den matchen av någon anledning. Men om O'Malley skulle skrälla och vinna, då 100% de ger han titelmatchen. Så jag tycker under tiden Merab mot Chito Vera känns som en bra rimlig match. Fem ronder, tack. Main event på Fight Night. Och det skulle jag i så fall väldigt mycket se fram emot.
Vad säger du om Lucille Pudilova och Jan Bojanan? Brutala armbågar ifrån Pudilova alltså.
Jag kan säga att jag blev positivt överraskad av bådas utveckling på något sätt. Alltså jag var inte super hypad för den här matchen. Pudilova har alltid varit en ganska bra boxare, ganska underhållande på fötterna. De som inte har sett hennes match mot Irene Aldana, kolla den matchen, det är riktigt jävla kul. Men hon visade definitivt ett utvecklat game här. Jag tyckte att Wojanan också visade lite förbättringar på marken, men inte lika mycket som Pudilova helt enkelt. Och ja, så det är kul att ha Pudilova tillbaka i UFC. Hon har alltid varit en underhållande fighter. Man kan inte riktigt säga någonting annat än det. Hon har ju varit borta i Octagon och liksom vunnit en hel del där borta, bland annat över svenska Cornelia Holm. Och ja, kul att ha henne tillbaka. Men hon har inte liksom, vad ska man säga, liksom, de skillsen som jag ser kommer ta henne jättelångt nödvändigtvis. Bantamvikt. Vi har ju Nunes återigen på tronen där. Och det enda som skulle vara bra för Pudilova i så fall är att liksom, nu med Nunes tillbaka på tronen så är divisionen lite mer öppen. Men jag har ganska svårt att se Pudilova komma jättelångt liksom mot eliten där någonstans. Men en kul match, kul att ha henne tillbaka. Jag vet inte om vi ser mycket mer av Wojanan.
Nej, jag blev peppad av matchen efter det jag stared down. Då var jag så här, oh kul, det hände lite grejer här, så nu vart jag nyfiken på att kolla. Men du, jag har en fråga här nu vad gäller Tyson Pedro. Är Tyson Pedro extremt bra i sin comeback, eller är det så att Tyson Pedro bara har mött två inte bra fighters i sin comeback? Isaac Villanueva knockar han med 5 sekunder kvar på rond 1. Här och han sucker släcker han 1.05 i rond 1.
Det där är en väldigt bra fråga, för att ja, det finns inget enkelt svar på den egentligen. Båda de som han har mött är sådana killar som egentligen inte hör hemma i UFC. Och det får mig att tro att UFC vill bygga honom och satsa på honom. Han är fortfarande relativt ungt, 30 lättungvikt, det är hyfsat ungt. Och det är det jag tror, att UFC vill försöka bygga upp honom lite sakta som en potentiell titelutmanare om några år. Jag tycker han visar väl bra grejer, men det är mot killar som inte kommer testa honom. Alltså, han har inte börjat gå utanför boxen på något sätt. Så mitt svar är väl, jag tror han är bättre, jag tror han är lite pånyttfödd. Men detta är killar som jag hade definitivt förväntat mig att han skulle slå innan sin comeback också. Så jag tror, men jag vet inte. Alltså det, Harry Hunsaker, jag tyckte lite synd om honom, för att precis när de började prata kommentatorerna om detta är första UFC-matchen som hans fru är med på, sen BOM! Knockad, avslutad. Oh shit, jag undrar om hon ångrar sitt val nu liksom. Men lite kul att vi slipper se hans, alltså han kan ha de fulaste tatueringarna i hela UFC. Herregud, alltså har han förlorat, jag vet inte hur många vadslagningar han har förlorat, de där sådär bulldoghundarna på hans rygg, den där fula tribalvågen på bröstet, alltså typ, dude, det är liksom tap out era UFC. Och sen så möter han Tyson Pedro som har riktigt snygga tatueringar, alltså där, bra att vi slipper de tatueringarna, men ja, fan, jag vet inte. Ja. Det är krångligt.
Jag tycker vi hoppar vidare här. Vi kommer försöka avrunda podden här, men vi går igenom några matcher lite snabbt, tänkte jag. Amir Albasi, riktigt fin prestation mot Figueiredos bror, alltså The Champs bror. Submission rear naked choke, 4.34 i rondet. Alltså Albasi, det var full kontroll från sekundet, tyckte jag. Jätte. Det är fin prestation. Nu var inte Figueiredos brorsa rankad, och egentligen skulle Albasi möta Team Elliot, men fortfarande, alltså, det är... Fan, den här killen är grym, måste jag säga.
Oh ja, definitivt. Alltså, han visar verkligen att han hör hemma i toppen av divisionen. Jag hör många börja snacka, alltså James Krause börjar snacka om honom. Jag har för mig Luke Thomas också har nämnt han i väldigt positiv bemärkelse. Detta var precis den prestationen som han behövde när han gick miste om ett stort namn. Då bjuder han på en stor prestation istället, ett stort avslut. Så alltså Albasi, fortsätt göra det du gör. Jag är sjukt hypad för att se han igen. Jag hoppas han kan göra en snabb återkomst, så han verkade ju totalt oskad liksom efter denna matchen.
Okej. Den här. Jag tror aldrig jag har blivit så... Det är nog den enda gången som jag tror att jag har ställt mig upp och mot tvn sagt, alltså du måste vara dum i huvudet, alltså. Du är en riktig idiot. Vem tänker jag på?
Jag måste erkänna att jag inte sett hela underkortet. Nej, så okay.
Luis Aldana. Jag vet inte om du har sett den grejen, men Luis Aldana bokstavligen skickar ner Sean Woodson på canvasen. Min fin, alltså verkligen så här jättefin setup, sjukt bra stående. Han går ner och då står han och börjar så här showboata, det är nummer ett. Och så börjar Woodson komma upp och då springer han fram och knäar honom i huvudet när han ligger ner. För att sen börja slå på honom, och sen tror när domaren kommer fram och puttar bort honom, så tror han att det är över, så han hoppar upp på buren och börjar fira, lite som Anderson Silva gjorde mot Michael Bisping. Sätter sig och börjar fira och tror att han har vunnit, och sen bara, jo, kom ner, matchen är inte över. Du får poängavdrag här. En poäng för att du knäade ditt motståndare som ligger ner. Alltså det var så korkat. Men han fick en bonus. Det är helt otroligt. Ändå får han 50k i bonus. Han gör den största prakttabben i MMA. Verkligen rusar mot sin motståndare och knäar honom. Men får ändå en bonus. Men matchen blev oavgjord. Men det där var verkligen... Jag vet inte, jag var bara, shit vilken dåre. Och jag tror också han fick jättemycket kritik för det där. Just för att det är så här... spring dit och slå, men du behöver inte, av alla vapen du kan skicka så skicka inte ett knä liksom. Gå dit och slå, stå inte och vänta. Gå dit och ground and pound den här snubben direkt, så kommer du ut honom. Det var så tydligt att Woodson i princip var helt borta, men nej, en otrolig tabbe utav Saldana. Så ja, det var väl det. Är det någon mer match som du känner att du vill ta upp innan vi avrundar?
Jag missade faktiskt underkortet för att det var så mycket annat att kolla på också. Det är typ min hemläxa för idag. Jag kan bara säga att jag hade fel om Alexander Romanov, för att jag skulle tydligen ha fel om varenda jävla grej på detta kortet. Tack MMA-gudarna.
Ja, det blir...
jag måste också se den också för att se vad han gjorde fel. Så som jag förstått det så började han starkt och vann första ronden, men sen så krigade Tibura sig in igen. Lite överraskad där, alltså jag har aldrig varit jättewowad av Tibura, och jag tyckte detta kändes som att perfekt match för Romanov, men ja, där ser man.
Mm. Nej, det är sånt som händer. Ingen UFC den här helgen, däremot så har vi FCR, och ni kommer kunna lyssna på en FCR-intervju. Om ni vill höra den direkt så kan ni hoppa in på YouTube, för den finns där. Jag pratar med Zlatko Ostrogonac, att vi går igenom hela kortet och allting som händer nu på lördag, så ni kan jättegärna lyssna på det där. Om ni vill vänta så kommer det avsnittet att komma upp kanske under morgondagen eller senare ikväll, så kommer jag försöka föra över det från YouTube till podd. Så håll ut där bara. Var uppdaterar man sig om det du har upplevt i helgen?
Så för att följa de grejerna, jag kommer posta en hel del content från IMAF också, och sen ställningarna och sånt. Jag tror det var antingen Ukraina eller Tadzjikistan som kom etta i medaljer. Men hur som helst, allt det där kan ni följa på mitt jobbkonto @VendelMartinez. Och vill ni se lite grann hur jag slappar med Diego resten av dagen, så kan ni följa mitt privata konto på @VMSeb. Min podcast som det nog kommer ut ett nytt avsnitt nu i veckan på, kan ni följa på @VadArDealen. Och lite andra jobbgrejer hittar ni såklart på Maximum Sports. Där ni hittar alla de bästa grejerna inom svensk kampsport och annan från runt om i världen.
Där har ni det. Mig hittar ni på @PaulLevaje på Instagram, på alla sociala medier. Ni hittar MMA-podden på @MMA-podden, och ni hittar även både MMA-podden och Öppet sinne på YouTube också. Men framförallt, gå in och lägg en prenumeration på MMA-podden YouTube, för nu händer det väldigt mycket grejer och det kommer att pumpas ut content där, och det vill ni helt enkelt inte missa. Det kommer inte bara vara live med mig, utan ni kommer att se intervjuer med fighters, och det kommer att börja rulla väldigt frekvent. Så om ni älskar MMA, ja, då finns det ingenting att vänta på längre. Lägg en prenumeration på podden, på YouTube, och alla de här länkarna som har nämnts, ni hittar dem här i bion. Och med det sagt så kommer den sista grej. Dela podden! Älskar ni det ni hör, dela den. Smsa den till en vän som älskar MMA och säg: det här du måste lyssna på om du vill höra på det bästa MMA-nörderiet som finns där ute i landet. Tack för den här gången. Hej.
Champion of the world.